Här börjar Lejonens dal av Ken Follett. Översatt av Staffan Thorsson. Inläst av Sebastian Sporsén. För Saga Egmont. Till Barbara. Det finns åtskilliga organisationer som skickar frivilliga läkare till Afghanistan. Men Médecins pour la Liberté existerar endast i denna bok. De platser som beskrivs är verkliga, med undantag för byarna Banda och Dari, som är uppdiktade. Alla personer är fiktiva utom Masoud. Fast jag har försökt göra bakgrunden autentisk är romanen en fantasiprodukt och bör inte betraktas som en säker informationskälla om Afghanistan eller någonting annat. Läsare som vill veta mer finner en litteraturförteckning i slutet av boken. Ken Follett. 1981. 1. De män som planerade att mörda Ahmed Yilmaz tog sin sak på djupaste allvar. De var landsflyktiga turkiska studenter i Paris. De hade redan mördat en attaché vid turkiska ambassaden och med brandbomber blåste ut en lägenhet som tillhörde en av cheferna för turkiska flygbolaget. De valde Yilmaz som nästa offer därför att han var en förmögen anhängare av militärdiktaturen och därför att han råkade bo i Paris. Hans bostad och kontor var välbevakade och hans Mercedes hade skottsäker kaross. Men varje människa har sin svaga punkt, ansåg studenterna. Och denna svaga punkt är oftast sex. Beträffande Yilmaz hade de rätt. Några veckors icke alltför ansträngande spaningsarbete avslöjade att han 2 eller 3 gånger i veckan lämnade sin villa och i den Renault-stationsvagn som hans tjänare brukade använda begav sig till en sidogata i 15:e arrondissementet för att besöka en vacker ung turkiska som var förälskad i honom. Studenterna beslöt att placera en bomb i Renault medan hon gav Yilmaz vad han ville ha. De visste var de skulle få tag på sprängämnen, hos Pepe Gossi, en av den korsikanska gudfadern Meme Gossis många söner. Pepe var vapenhandlare. Han sålde till vem som helst, men han föredrog politiska kunder därför att idealister betalar bättre, som han utan omsvep brukade uttrycka det. Han hade hjälpt de turkiska studenterna med deras båda föregående attentat. Det fanns en hake i planen. För det mesta brukade Yilmaz lämna flickans hus ensam i Renault, men inte alltid. Ibland gick han ut och åt middag med henne. Ofta gav hon sig iväg i bilen och återvände en halvtimme senare med bröd, frukt, ost och vin. Uppenbarligen en trivsam måltid på tumman hand. Ibland tog Yilmaz en taxi hem och flickan lånade bilen ett par dagar. Studenterna var, som alla terrorister, romantiker. Och de drog sig för risken att döda en vacker kvinna. Vars enda brott var det lätt ursäktliga att hon älskade en man som inte var henne värdig. De diskuterade detta problem på ett demokratiskt sätt. De fattade alla beslut genom omröstning och erkände ingen ledare. Men en av dem hade en styrka och en utstrålning som kom honom att bli dominerande. Han hette Rami Koskun och var en stilig, hetlevrad ung man med yvig mustasch och en glimt av ärgirighet i ögonen. Det var hans energi och beslutsamhet som hade drivit fram de tidigare 2 attentaten, trots problemen och riskerna. Rami föreslog att man skulle rådfråga en bombexpert. Till att börja med.